Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Välkomna ska ni vara till det 755:e avsnittet av USA-podden. Det är onsdag den 15 juli, klockan är 2 och i Stockholm så har värmen nu kommit tillbaka. Och det verkar, Simon, som jag förstår, som att vi kanske klår dig i Texas när det kommer till värmen.
Ja, det är lite förvånande tycker jag nästan. Det ska regna här hela dagen och det varnas för liksom översvämningar och sådana saker runt om i Texas. Men det brukar ändå hålla sig ganska varmt. Men nu blir det bara runt 25 grader då och ösregn här.
Ja, och här har vi närmare 30. Simon Isaksson i Austin alltså. Jättekul att ha dig med såklart i vanlig ordning. Och Gina Lindberg har vi också med oss. Du finns i Atlanta. Hej!
Hallå från Atlanta, Georgia och från fotbollscirkusen som helt dominerar den här stan just nu.
Ja, du laddar upp inför din premiär som fotbollsreporter för det här världsmästerskapet i alla fall.
Precis, om några timmar så blir det första VM-matchen för min del och det är ju ett riktigt laddat möte här. Det är England som möter Argentina så att det finns ju mycket politik, mycket historia, mycket bitter historia som gör att FBI har klassat det här som en högriskmatch. Men hittills måste jag säga att stämningen, när man är ute på stan och pratar med supportrar så är det mer folkfest än högrisk, så som det känns. Proppfullt med engelska fans och argentinska fans och många som är riktigt nervösa och laddade inför den här matchen.
Ja, härligt. Vi ska prata mer om fotbolls-VM för det börjar ju faktiskt dra ihop sig nu. I helgen så ska ju ni båda till New Jersey för den stora finalen. Och det är ju som sagt lite av ett måste att vi snackar fotboll den här sommaren så att vi kommer återvända till det ämnet. Vi ska idag också prata om Trumps senaste utspel mot journalister och om den bortgångne senatorn Lindsey Graham. Men vi börjar i Maine där ytterligare en person skjutits till döds av migrationspolisen ICE. Och den här händelsen kommer bara en vecka efter en annan liknande dödsskjutning i Texas. Simon, de här båda händelserna som har skett nu, vad vet vi om dem?
Ja, just nu så vet vi att det handlar ju om två olika fall, två olika män i två olika delar av landet då. Som har gemensamma nämnare nu att båda skjutits ihjäl av migrationspolisen i sina bilar. Första hände förra veckan i Houston här i Texas. Lorenzo Salgado Araujo, en 52-årig trebarnsfar som sköts på väg till jobbet. Han hade bott i USA i 35 år då, dock utan tillstånd. Hans söner, de är födda då och uppväxta i USA, amerikanska medborgare. De har sagt att pappan höll på att ordna med sina migrationspapper, men att han inte hann klart med det nu då. Den andra i måndags i Biddeford i Maine, Juan Sebastian Guerrero, en 26-årig småbarnsförälder, också på morgonen på väg ut för jobb. Enligt uppgifter så hade han ett social security-nummer och då rapporteras att han hade rätt att bo och arbeta i USA. Han sköts också. Det finns många frågetecken kring vad det var som gick fel och vad det var som hände. Det finns krav på oberoende utredningar som ska göras. Just nu så håller ju federala utredningar på att försöka nysta i vad det var som ledde till de här dödsskjutningarna. Men det som nämnts av från federalt håll i bägge fallen, det är att det ska handla om någon form av weaponizing the vehicle som ska ha skett. Alltså när man påstår då att föraren utgjorde en fara i sin bil, alltså med sin bil, att han till exempel skulle kunna köra på en polis och så vidare. Men det har inte presenterats några bevis för det här än. Inga kroppskameror från poliserna. Så att det har ju gjort att folk undrar vad var det egentligen som hände. Om man tänker, kommer federala myndigheternas version stämma överens med verkligheten, eftersom vi såg den där hur det avvek i Minneapolis i vintras när filmerna på Rene Good och Alex Pretty som spreds inte visade det som Trump-administrationen först sa att hade hänt.
Just det. En del frågetecken alltså. Men Gina, vad har det kommit för reaktioner på de här händelserna?
Ja, det har för det första fått direkta konsekvenser därför att ICE, migrationspolisen, ska ju nu åtminstone tillfälligt sluta med den här typen av trafikkontroller, alltså stoppa trafik, sluta göra den här typen av ingripanden mot bilister. Och det är ju en helomvändning för ICE som man tar till efter de här två dödsskjutningarna. Så att det är den direkta konsekvensen, att det blir en åtminstone tillfällig förändring av deras policy. Och sen har det ju lett till väldigt starka reaktioner. Mycket kritik, många frågor som Simon säger om hur det här egentligen har gått till. Frågor om varför poliserna inte verkar ha haft kroppskameror, det ska de ju ha. Och protester ute på gatorna, både i Texas och i Maine, men också på andra håll i USA. Protester från människorättsgrupper, från grupper som tidigare har varit ute och protesterat i samband med dödsskjutningarna i Minneapolis. Och vissa kritiker pratar ju om det här som att ICE har avrättat ytterligare två personer. Man ser det som en sorts avrättning.
Ja, och det som hände i Minneapolis är väl lite det som ligger närmast i bakhuvudet när man tänker på den här typen av ICE-operationer. Men sen dess så har den här myndigheten och deras verksamheter hamnat lite i skymundan. Simon, vad vet vi om hur de jobbar nu och hur de har jobbat här under våren?
Ja, att de hamnat lite i skymundan har varit poängen också med en förändring som skedde efter det här totala kaoset som bröt ut i Minneapolis. Tom Homan tog över som gränschef i USA och ansvarig för hur ICE strategi skulle vara. Och han ville att ICE skulle återgå till mer riktade insatser, alltså genom span och tillslag snarare än att man skulle stoppa folk på gator och torg hejvilt nästan, så som man gjorde väldigt synligt i bland annat i Minneapolis. Och den här strategin då, den här förändrade strategin, den verkar ha funkat för att få ICE att försvinna lite från rampljuset under våren och sommaren, samtidigt som de då kunnat fortsätta göra sitt jobb. Fram tills nu då, när de här dödsskjutningarna skapar nya rubriker och sammanfaller också med rapporter om att ICE har blivit mer synligt igen, eftersom man har fått kraven från Trump-administrationen har nyligen ökat på dem. De har beordrat en intensifiering av ICE arbete och det har lett till att man nu under sommaren gått från 1000 gripna per dag i USA till 2000 gripna per dag runt om i landet. Och det innebär ju då att man blir mer synlig igen och att det kanske blir fler allmänna publika gripanden och sånt. Sen är det också bara noterar att Trump själv, Gina sa ju det där om att de inte längre ska göra trafikkontroller, åtminstone den här tillfälliga pausen då som man rapporterade om igår. Trump har ju sen han vaknade gått ut på Truth Social och sagt att det kommer inte hända under hans not under my watch. Så vi får se hur det blir med det där trafikstoppet, om det blir verklighet eller inte.
Mycket som kan dras fram och tillbaka såklart. Men Gina, du var inne på det. Det har blivit en del protester. Det har fått mycket uppmärksamhet. Vad kan det här få för politiska konsekvenser?
Ja, det kommer få politiska konsekvenser. Demokraterna kommer ju kräva olika former av svar och utfrågningar i kongressen. Men de kan ju inte påverka själva besluten med tanke på hur majoriteten ser ut i kongressen. Men de kommer bland annat ställa frågor om det här med kvoterna. Alltså om det är så att Trump-administrationen har satt upp vissa siffermål. Det har varit lite olika bud och oklara bud om de verkligen har gjort det. Men om de har satt siffermål på hur många som ska gripas och deporteras, då hävdar demokraterna att det är en risk i sig, därför att då kommer migrationspolisen ta till hårdare tag för att uppfylla de här målen helt enkelt, och att det i sig blir riskabelt. Så att det kommer det bli frågor om. Sen när det gäller politiska konsekvenserna på departementet, alltså Department of Homeland Security som är det departementet där ICE ligger under, där har det ju redan varit konsekvenser, för att där fick ju Kristi Noem, tidigare ministern, sparken i våras, ersattes av en senator från Oklahoma, Mark Wayne Mullin, som är ju lite mer tillbakadragen, lite mer diskret än vad Kristi Noem var. Och Trump sparkade ju också den tidigare gränschefen Greg Bovino, som också har ersatts av Tom Homan. Så att personalomflyttningar har ju redan varit, så något sånt är inte att vänta, men däremot mer politisk debatt.
Mm. Vi fortsätter följa utvecklingen efter det här naturligtvis. Nu tänkte jag att vi skulle prata om det som skakade det politiska USA i söndagsmorse. Den namnkunniga och inflytelserika senatorn Lindsey Graham från South Carolina gick bort plötsligt under natten mellan lördagen och söndagen. Och de senaste dagarna så har hyllningar strömmat in från båda sidor politiken. Gina, Lindsey Graham har ju varit med länge i amerikansk politik. Du har bevakat amerikansk politik länge. Vem var Lindsey Graham?
Ja, han var verkligen en profilerad senator. Han har ju suttit i senaten länge, mer än 20 år, tillträdde 2003. Och innan dess satt han i representanthuset, republikan från South Carolina. Profilerad i frågor som handlar om utrikespolitik, som handlar om säkerhetspolitik. Och en sån där politiker som man alltid kände igen i senaten, ständigt i rampljuset, ständigt i tv, alltid pigg på att ställa upp på intervjuer. Jag har själv flera gånger stått i den där flocken av journalister som bildas när någon senator är pigg på att uttala sig. Då blir det alltid liksom en gruppintervju runt om när man är i korridorerna i senaten, så sträcker man fram mikrofonen. Och han stannade ofta till hos oss för att kommentera någonting på sin sävliga sydstatsdialekt. Och ofta ville han kommentera just utrikespolitik. Han sågs ju som en riktig hök i utrikesfrågor. Stark allierad till Israel. Stark förespråkare för att attackera Iran, till exempel. Irankriget var han helt för. Stark förespråkare för att sätta åt tumskruvarna hårdare mot Putin och mot Ryssland. Och han var också en politiker som kände vart vindarna blåste och kunde ändra sig. Och kritikerna kallade honom ju för vindflöjel och kappvändare. Han gick ju till exempel från att vara väldigt kritisk till Donald Trump till att vara Trumps bästa vän i senaten. Och han hade verkligen Trumps öra. De stod varandra nära på senare år i alla fall. De var ute och golfade ofta ihop och pratade ofta i telefon. Och Trump säger ju att han var en av de sista som pratade med Graham i telefon i lördagskväll innan han dog plötsligt.
Mm. Nu har vi varit inne på det att han var en stark förespråkare för att USA ska ta stort ansvar internationellt och att han har haft ett stort engagemang generellt i utrikespolitiken. Och i fredags, dagen innan hans död, så hade han precis besökt Zelensky i Ukraina. Och då sa han så här:
I've never been more optimistic than I am today that we have the formula to end this war. Help Ukraine be more lethal. Let those supporting Russia to know it's going to be a price to be paid if you keep doing it. And to try to find an off-ramp, not to humiliate Putin, but to end this war so that Ukraine will thrive and survive.
Ja, vi behöver avsluta kriget så att Ukraina kan blomstra och överleva, sa Graham bland annat här då. Simon, det här internationella engagemanget som han hade, hur har det utmärkt honom?
Ja, men det har ju visat sig ha stor betydelse också, till exempel för Ukraina när han hela tiden har stått bakom amerikansk hjälp till Ukraina i en tid då Trump och många inom America First-rörelsen i republikanska partiet velat backa från de här stödpengarna och hjälpen utomlands och så vidare. Så på det sättet så har det ju fått en betydelse att Graham varit så nära Trump och lyckats ta sig så nära in i hans sfär. Men sen måste man också säga att ja, hyllningarna strömmar in från båda sidor av politiken och han har ett internationellt engagemang och så vidare. Det där har ju också lett till att han har många kritiker, inte bara inom amerikanska vänstern utan även bland America First-anhängarna då i högern, som istället beskriver Lindsey Graham som en krigshetsare i princip. En alldeles för nära allierad till Israel. som springer Israels ärenden i kriget mot Iran och drar in USA i alldeles för många onödiga internationella konflikter som kostar alldeles för mycket pengar för amerikanska skattebetalarna. Han hyllade Trump för attacken mot Venezuela i vintras. Det har han fått kritik för. Han har också sagt som Trump att Kuba står på tur och att Kubas dagar är räknade. Det har han också fått kritik för. Och bland de här kritikerna så ses Lindsey Graham istället då som att han har varit en ledande figur bakom den här svällande militärbudgeten som orsakat problem i USA när pengar lagts på expansiva utrikesprojekt istället.
Just det. Och vi hörde ju här en väldigt liksom vänlig ton mot Ukraina och Zelensky här innan. Men så där har det inte alltid låtit efter det här ödesdigra mötet i ovala rummet för 1,5 år sedan när Zelensky fick se en utskällning från Trump och Vance. Ja, då var tonen helt annorlunda.
Somebody asked me, am I embarrassed about Trump? I have never been more proud of the president. I was very proud of J.D. Vance. Standing up for our country. We want to be helpful. What I saw in the Oval Office was disrespectful, and I don't know if we can ever do business with Zelensky again.
Jag har aldrig varit mer stolt över presidenten och jag vet inte om vi någonsin kan göra affärer med Zelensky igen, sa Graham till pressen då efter det mötet. Gina, du var ju själv på det mötet bland annat och bevakade det, men vad säger det här uttalandet om Graham som politiker?
Ja, jag var där i Vita huset och det säger väl att Lindsey Graham, när han var tvungen att välja sida, då valde han Donald Trump. Han hade ju väldigt bra kontakt med Zelensky och verkar komma bra överens med Zelensky. Han var i Kiev 10 gånger sedan Rysslands fullskaliga krig inleddes. Han åkte ofta till Kiev och hade de här goda kontakterna. Men när den här situationen, när det här hände i ovala rummet och Lindsey Graham sen mötte oss journalister efteråt och han var tvungen att svara på frågor om vad han tyckte, då valde han Donald Trump och sa att han var jättestolt över presidenten och stolt över J.D. Vance. Och jag vet inte om vi någonsin kan prata med Zelensky igen. Sen ändrade han sig.
Mm. I senaten så lämnade ju Lindsey Grahams bortgång en lucka då bland republikanerna, men den fylldes snabbt när hans syster Darlene Graham Nordone utsågs som ersättare av guvernören i South Carolina. Hon svors in redan igår. Samtidigt så ska ju partiet välja en ny kandidat inför höstens val, en ny republikansk kandidat. Simon, finns det någon möjlighet att det här blir ett jämnt val i South Carolina nu när republikanerna inte kommer kunna ställa upp med Graham som ju varit med så himla länge?
Alltså, det kanske finns en möjlighet att valet blir jämnare nu än om Lindsey Graham varit kvar, men bedömningen är ändå att demokraterna i nuläget är rätt chanslösa i den delstaten. South Carolina är en tydlig republikansk delstat som numera alltid röstar på republikanerna både i president- och senatsval. Senaste gången en demokrat vann ett senatsval i South Carolina, det var 1998. Och kikar vi också då bara på primärvalen för senaten tidigare i somras, där bägge partierna då valde kandidater, då var det nästan 100 000 fler som röstade i republikanernas valen i demokraterna. Så det säger också någonting om skillnaden på engagemang som finns för partierna i den delstaten.
Ungefär samtidigt som nyheten om Lindsey Grahams död kom så kom också ett livstecken från Mitch McConnell. Den 84-årige senatorn och tidigare majoritetsledaren från Kentucky har varit inlagd på sjukhusen en månad tillbaka och spekulationerna om vad som hänt honom har flödat på internet. Men nu försökte man då ta död på de här spekulationerna och släppte en bild på McConnell från sjukhussängen med en tidning i knät och frun vid sin sida och förklarade att för en månad ungefär så föll han i hemmet, blev medvetslös en kort stund och sen drabbades av lunginflammation. Simon, det har ju varit väldigt mycket frågetecken kring McConnell. Har man fått alla svar som man krävt nu om hur det står till med honom?
Nej, det har man ju egentligen inte fått. För det första så hade många kanske hellre sett en video än en bild på honom för att kunna avgöra hur i vilket skick han faktiskt är i. Som ändå en av USA:s mest mäktiga personer, så vill man ju veta att han är kapabel till att ha den position han har i senaten. Men nej, det där diskussionen om Mitch McConnell har ju funnits i flera år, om man är pigg nog för att jobba i kongressen, och det här lär ju inte få några diskussioner att försvinna.
Nej, och med den här sjukfrånvaron och även Grahams då plötsliga död, så har ju återigen debatten om ålder och transparens bland politiker blossat upp. Gina, hur låter den där debatten?
Ja, alltså det är ju väldigt svårt att släppa den där bilden på Mitch McConnell, för att det är ju en klassisk sån här proof of life-bild med, där han till och med har, han sitter upp och ser leende ut, och man ser i sidan av fotot ju dagstidningen, det är Washington Post sportbilaga för dagens datum som ligger där, och det är ju verkligen en sån här klassiker. Det var ju så Kubas ledare Fidel Castro brukade publicera bilder när det gick rykten om att han var död, och satt han med dagens tidning. Så att ja, svårt att släppa den bilden. Och det har ju, som du säger, det har blivit en debatt om ålder och om när det är dags att dra sig tillbaka. Och med Mitch McConnell så har ju det här, både hans ålder, han är 84, och framförallt hans sjukdomshistoria har ju varit ett stort samtalsämne länge. Han har ju fallit omkull flera gånger. Det gjorde han redan när han var ledare för republikanerna i senaten. Och nu är han bara senator, så att säga. Han är ju inte gruppledare längre, men han har haft flera tillfällen när han har bland annat stannat upp mitt i en mening i en presskonferens. Han verkade frysa mitt i en mening och stod blickstilla och stirrade framför sig otäckt länge. Och så nu då borta i flera veckor utan förklaring. Och sen är det ju också ett faktum att Donald Trump är den äldsta som valts till president i USA. Innan dess var det Joe Biden, med hela den diskussionen kring hur åldrad och långsam han var. Så att det här sätter strålkastarljuset på frågan om, är det inte dags att införa begränsningar på hur många perioder man kan sitta som senator till exempel? Eller borde det finnas någon sorts åldersgräns för politiker på ledande platser i USA? Borde det finnas någon sorts test på kognitiv förmåga? Alla de där diskussionerna kommer upp till ytan nu.
Mm. Och McConnell är ju fortfarande inte tillbaka i senaten nu när de har återsamlats igen efter ett uppehåll. Och även fast Graham då har blivit ersatt av sin syster, så var ju han själv en väldigt senior politiker som var betydelsefull för republikanerna. Simon, hur illa är de här två bortfallen för det republikanska partiet i senaten?
Tittar vi på hur det står till med republikanska majoriteten i senaten, så är den redan rätt skör för republikanerna. Trump har ju under det här året gjort sig lite ovän med flera senatorer som han inte ställt sig bakom i deras primärval. Till exempel John Cornyn här i Texas, som har varit senator i Texas, eller från Texas länge, och räknat med Trumps stöd. Nu svek Trump honom och valde Ken Paxton istället i republikanska primärvalsracet. Och då har ju John Cornyn tappat lite incitament, lite anledning till att hela tiden stå bakom Trump i senaten. Så Trump kan inte räkna lika kallt med honom längre, kanske. Och så där ser det ut på flera andra håll i USA också. Och plus det nu då, så har vi Mitch McConnell, Lindsey Graham, trots att han ersätts av sin syster, som gör att det blir en skakig tid för Trump-administrationen nu inför mellanårsvalet, under en tid där man också vill dra igenom många beslut i senaten, till exempel mer pengar till Iran-kriget. Alltså det blir intressant att se hur det här kommer påverka politiken.
Vi går vidare och ska nu prata om Trump-administrationens senaste utspel mot pressen. För i helgen så kallades fyra reportrar på The New York Times att vittna i domstol efter att de rapporterat om säkerhetsbrister på den nya Air Force One. Och de är ju faktiskt inkallade till domstol just senare idag. Gina, vad var det som New York Times rapporterade om som föranledde det här?
De rapporterade om problemen med Trumps nya flygplan, det här som han har fått i gåva av Qatar. Och när Donald Trump reste hem från NATO-mötet i Ankara, då valde han ju att flyga med det med det gamla vanliga presidentplanet, Air Force One. Och enligt New York Times rapportering så berodde det på att Secret Service hade upptäckt säkerhetsbrister i det där nya planet från Qatar. Och tidningen New York Times hänvisade till att man hade källor nära presidenten. Vita huset gick ut och förnekade de uppgifterna och nu går man alltså vidare med rättsliga åtgärder mot New York Times.
Och vad vill justitiedepartementet med de här rättsliga åtgärderna, Simon?
De säger att de vill komma åt de som läckt den här sekretessbelagda informationen till New York Times. Justitiedepartementet har gjort ett uttalande där man påpekat att det inte är reportrarna man vill komma åt utan det är läckorna. Men det här tillvägagångssättet har ju skapat väldigt starka reaktioner bland inte minst journalistorganisationer som anser att det här är ett hot mot pressfriheten i USA och att det, alltså det blir ju inte bara läckor när man försöker komma åt när man gör så här utan hela systemet av att man ska kunna gå och berätta saker till media som sen har fritt ska kunna publicera det utan att vara rädd för påföljder.
Och bara några dagar efter den här händelsen så meddelade försvarsminister Pete Hegseth, som ju själv kallar sig för krigsminister, att han startat en gemensam arbetsgrupp mellan Pentagon och justitiedepartementet för att identifiera och åtala läckor.
When a leak of department information occurs today, it's critical that we provide the Department of Justice and other partners in federal law enforcement, including the FBI, with actionable information as quickly as possible. And that's why the Department of War and the Department of Justice have created a joint task force to identify and prosecute leakers.
Ja, Gina, ett tydligt budskap från Hexet här och det är ju inte heller första gången som justitiedepartementet drar reportrar in för detta just för att komma åt den läckande källan. Hur ska man tolka den här strategin?
Ja, den är del av ett mönster där man vill komma åt läckor och det har vi sett från tidigare amerikanska presidentadministrationer också. Det som Trump-administrationen gör annorlunda det är ju att man så tydligt samtidigt vill sätta press på medierna. Och det gör ju Trump-administrationen på en massa olika sätt. Juridiskt genom att man då stämmer medier för rapportering som man anser är osann. Att man försöker komma åt vissa enskilda journalister juridiskt. Sen gör man det också praktiskt genom att man stänger ute vissa etablerade medier från presskonferenser i Vita huset till exempel. Nyhetsbyrån AP var ju avstängda ett bra tag när de inte följde Vita husets och Trumps språkbruk. Ni vet det här med att han ville att alla skulle säga amerikanska golfen istället för mexikanska golfen. Då fick de inte gå på presskonferenserna. Och sen ser vi ju också Donald Trumps attacker mot medierna som är systematiska. Dels det här att han utmålar nyhetsredaktioner som folkets fiender, men också att han ger sig på enskilda journalister och kallar dem för grisar eller lögnare eller förrädare till och med. Så att det är del av ett större mönster. Det är inte en enstaka händelse det här.
Men Simon, rent juridiskt, vad säger juridiken om den här typen av rättsliga åtgärder?
Ja, men det är den som Trump-administrationen utnyttjar nu då till fullaste grad. Alltså, och det är det man kritiseras för, att man utnyttjar rättssystemets alla möjligheter just nu inom de lagliga gränserna som finns. Men att man gör det på ett ganska extremt sätt, eller vad man ska säga, för att komma åt visselblåsare då, eller folk som läcker till media och också då skrämma journalister och så vidare. Att man kan sitta där framför en åtalsjury om man skriver en artikel, om det vill sig illa. Det finns ju uppenbarligen möjligheter att göra på det här sättet. Alternativet är att inte göra det. Och som journalistorganisationer och olika experter säger nu då, att istället välja vägen att se medierna och journalistiken som en grundbult i demokratin och låta yttrandefriheten och pressfriheten och så vidare få leva ostört då från politisk inblandning.
Ja, för det har fått en hel del reaktioner det här, Gina.
Absolut, det är flera journalistorganisationer som protesterar och som just beskriver Trumps agerande som ett hot mot pressfriheten. Så att nationella pressklubben i Washington till exempel har säger att det här är ett övergrepp mot pressfriheten och yttrandefriheten som finns fastslagen i konstitutionen. Så att de hänvisar också till grundlagen.
Och som vi var inne på så föranleddes ju den här rättsliga historien av rapporteringen om att Trumps nya plan då som han fått av Qatar inte var tillräckligt säkert för Trump att flyga i. Och det här planet har ju väckt mycket debatt och kritik, och Gina, en del av den här kritiken som fanns redan då när Trump tog emot planet, det handlade ju om just säkerhetsaspekten.
Precis, och det var ju något som många olika experter och säkerhetsbedömare var ute i medier och varnade för när den här nyheten kom om att han skulle få ett sprillans nytt presidentplan från Qatar. Att det här är ändå främmande makt, USA har inte samma kontroll på det, och att det kan finnas uppenbara risker med att ta emot en sån gåva, inte bara moraliskt och etiskt utan också säkerhetsmässiga risker. Så att den diskussionen finns ju i bakgrunden här.
Mm. Men Simon, Trump själv vill inte medge att det var någon säkerhetsaspekt som gjorde att han då tvingades flyga ett annat plan när han flög hem från Ankara.
Nej, enligt Trump så gjorde man det här flygplansskiftet i Turkiet för att det nya Qatar-planet skulle flyga i förväg till en amerikansk militärbas i Storbritannien och visas upp för soldaterna där. Och därför då så tog Trump istället det gamla klassiska babyblåa Air Force One-planet från Turkiet till den här militärbasen i Storbritannien då, den mötte upp med det nya planet på längre avstånd från Turkiet.
I samband med rapporteringen om det här flygplanet så rapporterades det även om mordplaner från Irans håll mot Trump. Gina, vad vet vi om de där mordplanerna?
Ja, det har funnits uppgifter länge om att Iran haft planer på att försöka döda Donald Trump. Han har ju själv talat om det flera gånger under valkampanjen till exempel, så tog han upp det. Det som har kommit nu, det är nya färska uppgifter, och det var Wall Street Journal som var först med dem och rapporterade att det fanns underrättelseinformation som kom från Israel som visar att Iran nu nyligen har haft konkreta planer på att döda Donald Trump. Exakt hur de planerna ser ut vet vi inte, men de har alltså kommenterats nu också av Trump.
Trump själv verkade inte så förvånad då över att det fanns de här mordplanerna. Så här sa han i Ankara.
I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing.
Ja, jag hade hellre velat vara nummer ett på TikTok, men nu är jag nummer ett på Irans dödslista, sa han. Gina, det känns lite som att han spelar ner de här mordplanerna.
Jag vet inte om han spelar ner dem, men han försöker skämta om dem på så sätt, visa att han inte är rädd. Men samtidigt så agerar han ju. Han sa nu i veckan att han har lämnat instruktioner till sin efterträdare för en hämnd om Iran skulle lyckas döda honom. Så då finns det skriftliga och tydliga instruktioner. Han skrev om detta på Truth Social och skrev att 1000 robotar är laddade och riktade mot Islamiska republiken Iran om den iranska regimen verkställer sitt hot som har uttalats på många håll att mörda eller försöka mörda USAs president. Och där skrev han också att sådana planer finns. Han antyder att det har funnits även mot tidigare amerikanska presidenter. I det här fallet rörde mig, skrev han på Truth Social. Så att han har, enligt vad han själv säger, konkreta planer på hur USA ska hämnas ett eventuellt sånt mord. Och det visar ju att han tar det på allvar.
Mm. Men både de här, både mordplanerna i sig och det här hotet, eller vad man ska kalla det, som Trump riktar mot Iran ifall de här mordplanerna skulle sättas i verket. Kan det få några konsekvenser nu då för kriget och möjligheterna för förhandlingar mellan de här två länderna, Simon?
Alltså det finns i den här rapporteringen om mordplanerna då, som vi inte vet detaljerna kring, utan det vi vet då enligt rapporteringen är att det är Israel som har berättat om det här till USA. I den rapporteringen så finns också källor som till CNN sagt att syftet med att Israel delat en sån här underrättelserapport kan ha varit för att påverka Trump att intensifiera attackerna mot Iran, som Israel nog gärna skulle vilja. De vill ju inte att Trump ska lämna kriget och att Israel ska stå ensamma kvar mot Iran. Så att på det sättet, om de källorna skulle ha rätt, så skulle det ju kunna vara ett sätt för Israel att trycka på Trump och övertala honom att Iran är en motståndare man inte ska släppa taget om. Så på det sättet kan det få konsekvenser, och vi har ju sett också nu en senaste veckan kraftig eskalering av konflikten eller kriget mellan USA och Iran. På vilket sätt det här har spelat in i det, det går inte att säga. Det har inte sagts från något offentligt håll att det skulle vara mordplanen på Trump som ligger bakom det. Men det är klart att i Trumps värld så är det här någonting som man tänker på, som finns med och som skulle kunna ha någon inverkan i alla fall.
Mm. Nog nu om krig och mordplaner. Jag tänker att vi återigen nu ska klä i oss rollen som fotbollspodd. För det är inte långt kvar nu tills den där VM-trofén kommer lyftas på stadion i New Jersey. Ni ska som sagt båda åka dit. Men innan dess så är det ju en andra semifinal som du nu ska bevaka i Atlanta, Gina. Du var inne lite på det, men berätta om stämningen i Atlanta.
Ja, nu är det än så länge är det ju morgon här, och jag ser det har redan börjat röra på sig utanför mitt hotellfönster med supportrar i argentinska tröjor och i engelska tröjor som rör sig ut på stan ut för en frukost innan matchen börjar här sen i eftermiddag vår tid. Men det är fullt med folk, det är god stämning och det är många som är supernervösa inför det här mötet. Jag pratade med en argentinsk supporter igår kväll som sa att ja, det är alltid nära hjärtattack när Argentina spelar. Men den här gången så är liksom hjärtat utanpå kroppen, sa han. Så nervöst kändes det. Så att det är mycket som står på spel för båda lagen. Det är väldigt hängivna supportrar. Och sen är det ju den här bakgrunden och historien där man har bitter rivalitet sedan decennier tillbaka. Jag menar, Falklandskriget finns i bakgrunden. Den här ständigt omdiskuterade matchen från VM 86 när Maradona gjorde mål med hjälp av handen, eller Guds hand som han sa, det finns i bakgrunden. Så att det finns mycket bitter historia, och båda lagen satsar ju allt naturligtvis ikväll, och supportrarna satsar allt. Det är, ja, laddad stämning och god stämning ändå, måste jag säga, trots hög risk.
Låter som en match man verkligen måste följa i kväll då, svensk tid. Men det här mästerskapet har ju nu hållit på i ett antal veckor. Simon, upplever du att fotbollen nu har nått amerikanerna? Alltså soccer då, den europeiska fotbollen, eller hur man ska uttrycka det?
Precis, ja, det skulle jag säga att den har, och det finns lite bevis för det också. Det här är ju inte en vanligtvis särskilt populär sport i USA, men nu så ser man att den ändå har nått ut till amerikanerna under det här VM-världsmästerskapet. Alltså, framförallt kanske genom de utländska fansen som har rest till USA och visat upp fotbollskulturen med marscher och sånger och hur man har liksom intagit amerikanska städer och livat upp stadscentrumen på ett sätt som inte sker annars. Amerikanska städer i centrum kan ju vara ganska döda annars. Nu har man livat upp dem med flaggor och tröjor och sånger. Så det, på det sättet har det nått amerikanerna. De här klippen har ju spridits väldigt mycket på sociala medier och sådär. Skotska fansen i Boston och ja, allt möjligt. Sen så har man också märkt att i städer, även där VM inte spelats, till exempel här i Austin, så har det varit stora watch parties. Man har fyllt parker och barer när man visat matcherna, och folk har faktiskt dykt upp och tittat. Det där kan ju vara en tillfällig effekt som gör att man bara rycks med i stunden och sen glömmer man bort det där allt eftersom tiden går. Lite så såg vi efter VM i USA 1994, ett ökat intresse efter den turneringen, och sen dog det av och fotbollen blev aldrig en stor grej i USA. Det kan hända igen, men det här beviset som jag pratade om, det kanske är tittarsiffrorna på TV som har gått upp enormt mycket under VM-turneringen. Även i kvartsfinalerna när USA inte ens spelade längre och hade blivit utslagna, så hade tittarsiffrorna på engelskspråkiga sändningen gått upp med 150% jämfört med förra VMs kvartsfinaler. Och vissa matcher under den här turneringen har ju varit uppe på NBA-finals och Baseball World Series-nivå. Och till och med varit uppe på nivån där vissa stora NFL, alltså American Football-matcher är på. Så det säger någonting om att det ändå har fått ett genomslag i landet.
Mm. Och det där är ju allt det härliga med fotbollen och sådär. Men Gina, det snackades ju väldigt mycket om all politik inför det här mästerskapet också. Om Irans deltagande, rädsla för ICE-agenter vid matcherna och väldigt mycket annat. Så här nu då, när VM:et håller på att avrundas, kan du säga något om de där politiska implikationerna av VM:et?
Ja, de här varningarna om att ICE-agenter skulle göra räder vid arenorna så att migrationspolisen skulle komma, det har inte hänt. I alla fall inte hittills. Det var ju väldigt mycket snack inför, både från Trump-administrationen som sa att man planerade skicka in ICE kring arenorna och också från kritiker, från demokraterna som protesterade mot detta. Men hittills har ICE hållit sig borta. Deras resurser har använts på andra sätt. De har mycket drönare till exempel som används av polisen här vid arenorna. Men det används ju mer för någon sorts allmän så där, hålla koll på publiken. Men de här räderna för att få tag i papperslösa migranter, det har vi inte sett. Och det kan ju ha att göra med att det är en ny högsta boss för Department of Homeland Security, Mark Wayne Mullin, som har en lite mer återhållsam framtoning än företrädaren Kristi Noem som hotade med de här, eller varnade för de här ICE-ingripandena.
Men Simon, det var ju väldigt uppenbart innan då hur mycket det här mästerskapet betydde för Trump att ha det under sin presidentperiod. Vad för avtryck kommer han lämna på evenemanget?
Än så länge så skulle det bli den här inblandningen i att få bort avstängningen på amerikanska spelaren Balogun inför åttondelen där mot Belgien. Det är ju det som han har i princip, det är då han har sett så hörts i samband med VM hittills. Annars har han hållit sig borta ganska mycket faktiskt. Vi får se om han dyker upp på finalen. Sägs ju att han ska vara den som delar ut pokalen. Sen har vi krig och mordplaner och lite rädsla och nervositet kanske för sådana saker säkerhetsmässigt och också potentiella burop och så vidare som skulle kunna hindra Trump från att dyka upp. Men jag skulle ändå tro att vi får se honom där på söndag när pokalen lyfts.
Mm, och då kommer ni som sagt vara där. Och på tal om finalen, inför mästerskapet så tippade ni här i podden vilket lag som skulle vinna. Gina, tyvärr var ju inte du med i den podden, så vi fick aldrig höra din tippning. Men från dig, Simon, så lät det så här.
Bland storlagen då så blir det Tyskland, tack vare deras homage till VM-tröjan från 1990. Jag tror att Frankrike kommer floppa.
Mm. Frankrikes förlust igår kanske kan räknas som en flopp.
Ja.
Men Tyskland, Simon, där blev det fel.
Ja, precis. Jag använder mig av ett klassiskt tänk där, att man oftast får rätt om man tippar på Tyskland i slutändan. Det var väl Gary Lineker, engelsmannen, gamla fotbollsspelare, som sa att fotboll spelas i 90 minuter, 22 män, och i slutändan vinner Tyskland. Så blev det inte den här gången, men nästa gång.
Nästa gång. Men du får en ny chans. Vem vinner på söndag? Spanien är redan klara och sen så har vi antingen Argentina eller England då.
Jag tror faktiskt nu när man har sett Spanien ha så bra försvar i så många matcher och jag tror att de kommer lyckas ta det här nu. Jag får säkert fel igen, men jag kommer tippa Spanien.
Ja, Gina, du då? Du kommer inte undan den här gången. Vem vinner på söndag?
Nej. Jag har ju sagt det tidigare i podden att jag är inte i spekulationsbranschen. Så att jag ska inte tippa vem som vinner val och absolut inte tippa fotbollsvinnare. Jag kan bara rapportera härifrån Atlanta det jag ser, och det är att jag har inte träffat en enda supporter som inte tror att det egna laget ska vinna ikväll. Både Argentina och England. Men man kan väl konstatera att hälften av dem måste ju ha fel.
Ja, så är det ju. Och med det så säger vi då tack för idag och tack till dig, Simon, för du går på lite välförtjänt semester i några veckor nu efter söndagen. Mm.
Precis, jag tänker att vi hörs någon gång i sommar kanske, men annars är jag tillbaka i Austin i höst.
Ja, så tillbaka i podden om några veckor då för Simon. Gina, du blir med oss ytterligare ett avsnitt till. Gina Lindberg var som sagt med oss idag för tillfället i Atlanta. Simon Isaksson var också med från Austin. Jag heter Esmeralda Egerup och producent var Anna Ulfklo. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!